Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människorov och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka, året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden, men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack, Prime Crime.
Tack, Prime Crime.
Hej och välkomna till Mördarpodden. Jag heter Tobias Henriksson och jag är gäst i de här 3 avsnitten om Greg Flanagan. Det här är avsnitt 2 och om du inte har lyssnat på det tidigare avsnittet så gör gärna det först. Det här handlar om ett ganska komplext fall och ett mystiskt dödsfall. Men med det sagt, över till fallet och vår programledare Josefin Molén.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Så du kan ju tänka det där skott med sitt spikhår som bara står rakt upp, för han blir ju förvånad. Vad tusan har hänt? Det finns inga vittnen som har hört någonting. Och då tänker jag ju så här, har någon burit honom till platsen? Men övervakningskameror visar att det finns ingen som har rört sig på tredje våningen, eller det finns folk som har rört sig på tredje våningen, men ingen som har gått in till hans rum. Nej. Förrän den här mikrovågsreparatören var där. Mm. Så efter 8 har ingen varit där och så.
Nej, så ingen har varit i hans rum och han har inte heller lämnat rummet, vad man kan se på. Nej, okej.
Mm. Och skulle någon också dessutom placera honom på den här gröna mattan och placerat också en halvrökt cigarett mellan hans fingrar? Det känns också lite mystiskt.
Verkligen.
Så han tänker ju ändå att nej, platsen som han hittades på, det är också brottsplatsen.
Mm.
Men de här skadorna, någon har då misshandlat han så hårt att revbenen har brutits och inre organ har gått sönder utan några synliga skador.
Och hade han blivit misshandlad innan det att han kom upp till hotellet eller någonting, så hade han ju inte, alltså jag menar, det är ju så allvarliga skador, så han hade ju inte kunnat ta sig upp och lägga sig på sängen, vara med om en reparation av en mikrovågsugn och gått och lagt sig för att sen dö, utan då hade, jag menar, Då hade han ju varit döende redan från början, så det kan ju inte vara det heller, tänker jag.
Nej.
Det är ju helt obegripligt.
Dr. Brown, han, obducenten, han säger ju att han har dött på mindre än en minut. Precis. Efter det här.
Ja, ja just det, ja, det sa du.
Ja. Och ja. Vad var det som ledde till de här inre skadorna, det vet inte Scott. Och han vet inte heller varför det här har skett. För han tittar ju på Gregs närmaste och han tittar på hur såg hans förhållande till andra ut. Och han hade inga fiender. Och de här kommande månaderna så arbetar han väldigt mycket med det här fallet givetvis. Och han har också mycket, mycket kontakt med Susie. Man brukar ju ändå titta på de här närmsta anhöriga. Och då är det ju Susie och de hade inga barn vad jag har fått fram. Susie, hans fru då, och Michael, hans bror. Mm. Och lite så här inom hans jobb och så där. Men inga fiender och det fanns ingenting som tydde på att Susie eller Michael skulle vara inblandade i det här. Mm. Scott kollar ju också upp den här som sist såg Greg vid liv. För det är ju också det man brukar göra. Vem var det som sist såg personen vid liv? Den kan ha att göra med dens död. Det är ju rätt rimligt. Och vem var det?
Det var han som reparerade mikrovågsugnen.
Exakt, mikrovågsreparatören. Eller vad man ska kalla den. Och det visar sig att den här mikrovågsreparatören har ett brottsregister som sexförbrytare.
Aj, aj, aj.
Aj, aj, aj. Och det får ju skott på de här tankarna att det här kanske har varit en sexuellt mord.
Man tänker ju speciellt då på skadorna på könsorganet ska jag säga, och testiklar och sånt där, att det känns ju som någon sexuell vrede i det onekligen, det gör det.
Och det är vad han tror också, han tänker på att det skulle kunna röra sig med en lång, håll i det nu för det är väldigt obehagligt, lång skruvmejsel. Ja, nu ser jag att det är... Ja, nej. Ja, men det var han liksom, det är Scott som funderar på detta, inte jag.
Som man har rispat pungen med då?
Ja, alltså. Som han har...
Aj, det där är ingen hit alltså.
Nej, och han tänker då att det här kanske är någon så här sexuellt avvikande kinky misshandel som har spårat till mord, kanske planerat eller icke planerat. Men desto mer han gräver i det så nej det verkar inte så. Okay. Det verkar inte som att mikrovågsreparatören, som ändå är den sista som har sett honom i livet och som också har brottsregister som sexförbrytare. Nu vet vi inte exakt vad han har gjort tidigare, men det är fortfarande fortfarande sexförbrytare i sitt brottsregister. Det är en stark punkt.
Ja, verkligen.
Men det blir inget napp där. Ingenting. Mm. Så utredningen står still. Både Susie och Mike gör många försök för att få igång den här utredningen igen. Michael.
Ja, Michael.
Michael anlitar en privatdetektiv som får ta del av utredningen, får också träffa Scott och de går igenom allting. Men ingenting händer där heller. Den här privatdetektiven, han känner väl att vad är det här? Jag har ingen aning. Det är väl något spökligt. De lägger också ut en belöning på $50,000 om någon kan hitta någonting eller få den här utredningen att rulla igen. Men ingenting händer.
Okej.
Men så plötsligt så kommer Susie ihåg ett samtal som hon hade med Greg och hennes vän några månader innan hans död. Hennes vän, som heter Kia Sherman, är advokat. Och de hade väl suttit och fikat eller någonting, och så hade Kia Sherman då berättat för Greg och Susie om en före detta polis på Long Island och DEA special agent som numera arbetar som privatdetektiv i Florida. Okay. DEA specialagent. Vad säger man?
DEA. Okej, Drug Enforcement Agency. Nej, jag vet vad det står för.
Nej.
Nej, inte jag heller, men EA skulle jag tänka mig stå för Enforcement Agency. Och sen vet om det kan stå för drug kanske eller någonting. I så fall skulle det vara narkotikaroteln i så fall. Men som sagt, det är inget jag vet säkert, men det var det närmaste jag kunde komma på i alla fall.
Ja, nu såg jag det här. Googlade lite snabbt och det stämmer. Det här är en man som heter Ken Brennan.
Ken Brennan.
Säger man så Brennan? Eller säger man Brennan?
Ja, precis. Ja, Brennan. Brennan, Ken Brennan.
Ken Brennan. Och han är också solbränd, så att han har verkligen jobbat på Brennan. Nej, men Ken Brennan berättar hon om. Och man skulle kunna beskriva Ken som en muskulös, solkysst, robust man. Snart 60 bast med grått, men inget spikhår. Mer en bakåtslickad fluff.
Oj.
Ja, och jag skulle säga att han är lite lik Börje Salming, tycker jag. När jag ser honom på bilder.
Ja, men då är han en stilig kar i så fall. Börje har ju utseendet med sig i folden.
Ja, ja, men visst är det så. Ja. Jag ska se om jag kan...
Det tycker jag.
Se. Jag skickar till dig här i chatten. Kan du se det då?
Ja, men titta där.
Ja.
Oj, där har vi honom, ja.
Ja, men visst ser han ju lite farlig ut. Fast ändå inte. Han ser som... god ut. Eller, alltså, inte god, men... Han ser ut som någon sån här...
Ja, där har vi. Ja, men precis, ja. Ja, jag tycker han ser ut som... ja...
Alltså jag tycker ju alltid att folk är lika som inte alls är lika. Eller andra människor tycker att nej, det där är inte alls lik. Tycker du att han är lik Börje Salming?
Nej, jag kan nog inte säga att jag tycker att han är jättemycket lik Börje Salming. Men jag förstår, han har samma, däremot ska jag säga att han har samma aura som Börje Salming. Han är lite äldre, han har det där lite hårda. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Han har ett uttryck som är hårt fast ändå mjukt. Han har snälla ögon fast han är ändå ganska... ja, men lite fårad och sånt där. Det är svårt att beskriva, men han har, det är någonting med samma aura möjligen som jag kan hålla med om där.
Ja, nej, men det var nog lite det jag tänkte på när jag googlade upp Börje Salming, så tänkte jag, vänta, de är ju inte lika, men de är ju lika, men det är auran där, ja.
Ja, vi kör på aura, tycker jag.
Han är ju tuff, den här snubben. Det får man ge han. Om ni inte vill googla så kan ni kolla på Mördarpoddens Instagram, för där lägger vi ut en bild på Börje Salming, hoppas jag. Men på Ken Brennan.
Ken Brennan, ja. Yeah.
Susie och vännen lyckas få kontakt med Ken. Och han är en sån här privatdetektiv som, om det är något fall som han verkligen blir intresserad av, då går han all in för det. Det var också att när Susie ringer honom så svarar han, vilket hon också blir väldigt så, wow, har du ingen sekreterare som svarar? Nej, det är jag. Liksom. Så han har ändå så här lite kändiskap runt sig. Men det här fallet kan han inte bortse ifrån. Utan han blir ju såklart, wow, vi måste gå in här och vi måste gå till botten med det här.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så Ken pratar mycket med Susie. Han utreder också så att det här brottet inte har med henne att göra. Men han inser snart, precis som Scott, att nej, det har hon inte. Vid något tillfälle så frågar han om hon som känner Greg så väl, om hon la märke till någonting i utredningen, alltså från själva brottsplatsen, som kändes märkligt.
Mm-hmm.
Och där var ju du inne på någonting.
Ja, jag sa att rummet var, jag tror du beskrev det som varmt och kvavt när de kom in, och det vi hörde sist från Greg var att han hade AC:n på, att han ville ju verkligen inte att det skulle vara varmt och kvavt.
Greg sover aldrig utan AC. Och det berättar hon för Ken att det var märkligt.
Mm.
Nu har det gått ungefär 7 månader från Gregs död. Så att det går ju trögt för utredningen, men Ken är som en liten ny flinga som kommer in i utredningen och samarbetar med Scott. Och de kommer väldigt bra överens. De gillar varandra. Det kan jag ändå tänka mig. Att så här, de är väldigt två starka karaktärer, Scott och Ken, som man har fått beskrivet för sig. Scott med sitt igelkottsår och Ken med sin vita fluff. Men de gillar varandra. Och Ken är väldigt tydlig med Scott redan från start att om jag ska vara med i det här så kommer jag dela allting som jag får reda på till dig. Men det kräver motsatsen också, att du får berätta allting som sker för mig. Och de är överens. Så de träffas och käkar en bit och pratar. Och nästa dag så åker de, alltså Ken och Scott, till hotellrummet.
Mm-hmm.
Och kikar lite på hotellrummet. Och helt plötsligt så får Ken en så här snilleblixt. Så han ringer upp Susie och frågar om hennes man var höger- eller vänsterhänt. Och får reda på att han var högerhänt.
Ah, och i vilken hand hittade man cigaretten?
I vänstra handen.
Mm-hmm, du ser.
Så han blir så här, men är du säker att han alltid verkligen röker med höger? Och det är Susie säker på. Så det är lite underligt. Men Ken la sig i sängen med en cigarett i högra handen och reste sig sedan för att försöka ta sig ut ur hotellrummet och märker av att han ren reflex tar över den cigaretten från höger hand till vänster hand för att kunna öppna hotelldörren, alltså handtaget. Så det skulle kunna vara en förklaring. Jag tänker också att det här brännsåret som är lite mystiskt på kinden, det är ju på vänster kind. Och om det skulle kunna orsakas av cigaretten som har, han håller ju den i vänster hand också.
Jag tänker att det måste bero på hur man ramlar eller hur man. Du kan ju, om du har en cigarett i höger hand, så kan du ju, om du ramlar rätt eller fel, hur man nu ser det, så kan du ju bränna dig på vänster kind.
Ja,
likaväl som att du kan. Ja, ja, jag vet inte. Jag är dålig på det där med att ramla med tända cigaretter faktiskt.
Ja.
Det är inte riktigt min grej.
Nej. Nej, men det är underligt. Men han kan i alla fall klargöra någonting här, och det är att han brukar inte röka med vänster hand. Men det kanske som Ken verkligen knäckte här var den ungefärliga tiden då Greg dog. För han kom ihåg vad Susie sagt om den här värmen i rummet. Det var ju inte likt Greg. Så därför så antar han att AC:n hade stängts av när strömmen gick och att Greg hade glömt vrida upp den igen när strömmen kom tillbaka.
Just det, för då var ju rummet ändå lite avkylt från när han hade den igång sen innan.
Så då tänkte ju inte han på det, för rummet var ju som du säger redan kylt. Och det brukar ta kanske, vad kan det ta, men 30 minuter, en timme, och sen så är det väldigt varmt igen. Och då skulle han ju komma på att han behöver sätta på AC:n. Så därför så kan de åtminstone ringa in ungefär dödsögonblicket. Att vi vet att det inte hände innan 8, för då var han vid liv, säger mikrovågsreparatören. Men vi vet också att han nog inte skulle glömma så länge. Alltså för att han kommer bli påmind av att det blir varmt och klibbigt, och då kommer han sätta på sig igen. Så att man kan ju säga ungefär mellan lite efter 8 till lämnade rummet 8:30, lämnade hotellreparatören, eller reparatören lämnade vid 8:30.
Och då var han ju vid liv.
Och då var han vid liv.
En halvtimme, timme efter det då. Så att 9:30 någonstans där, eller?
Ja, precis.
Mm-hmm.
Så jag sa fel där vid 8, utan nej, halv 9 är det. Så 8:30 till ungefär 10:30 kan man väl tro då att det är rimligt.
Mm. Ja, då har du ju 2 timmar där. Så att då har ju rummet hunnit bli varmt och han måste hunnit upptäcka det. Så det kan man ju tycka är rimligt då ju.
Sedan så är ju elektrikerna ett hett spår för Ken. För, som obducenten Dr. Brown sagt, misshandel med stålkängor kan ha varit inblandade. Och det har elektrikerna. För de arbetar ju på byggen och de har byggstövlar.
Yep.
Men Scott och Ken känner att de har lite för lite på fötterna, så att säga.
Titta, det kommer Göteborgshumor.
Nu kommer Göteborgs. De har för lite stålkängor på fötterna.
Ja,
så istället för att förhöra de här tre elektriska grabbarna så åker de till deras förra arbetsplats och pratar med deras förra kollegor som de arbetade med under den här tiden. Mm. Så de arbetar alltså inte kvar på samma ställe som de gjorde vid mordet, utan de har åkt iväg till andra ställen. Mm. Måste säga.
Ja, visst.
Men de, Ken och Scott, är intresserade av rykten. För de här grabbarna, de var ju glada i alkoholen och de tänker att ja, men någon måste väl ändå ha pratat vid något suptillfälle. Mm. Lite som man tänker med Palmemordet, tänker jag, att någon borde väl ändå ha pratat någon gång.
Ja, precis. Jo, man vill ju hemskt gärna tro det i alla fall.
Men utöver att alla såklart hade hört om den här händelsen, så framkom inte så mycket mer utöver att de tyckte det var fruktansvärt det som hade hänt, och ja, vi har hört vad som har hänt och hur de vill veta också, vem var det, vad var det som hände. Ingen hade någon solklar bild, utan det var just så där löst berättat från vad de hade hört. Och en kille där blandar ihop det hela och tror att det rörde sig om ett pistolskott på ett pensionat. Och Scott bara, nej, det var på ett hotellrum.
Mm. Det är kul att han heter Scott också då, när vi pratar om pistolskott.
Eller hur?
Ja.
Och han borde väl kanske reflekterat lite över sitt namn där, för det gör Ken. Det gör. För Ken tar med sig Scott tillbaka till hotellet.
Mm.
För någonting i det här förvrängda minnet har lett honom till en tanke.
Alltså det här förvrängda minnet om att det skulle vara ett pistolskott då?
Ja.
Okej.
Okay. Och nu ska de leta efter ett kulhål. Mm. Och jag tror att det som Scott tänker här, det är att det här killen som berättar om det här pistolskottet på ett pensionat, att det kanske inte är helt taget i luften, utan att det kan vara ett rykte som man har hört eller vad som helst. Mm. Men det här är alltså en snilleblixt som Ken får. Men de blir lite besvikna, för på hotellrummet så de letar överallt, i varje vrå. Frustrationen sköljer över dem och de är så nära att ge upp när Ken reagerar över en liten utbuknad vid väggen mitt emot sängen.
Okej.
Okay. Det finns en dörr bredvid. Om vi tänker sängen och så tänker vi en tv framför sängen. Och så finns det en vägg då som bär mellan rum 348 som Greg bodde i och 349 som elektrikern bodde i. Den väggen då.
Mm.
Den har en dörr mellan sig som är låst. Sen så har den då en tv framför sig mot den väggen, och så är hotellsängen på andra sidan rummet. Och det här har jag har lite svårt i själva researchen att förstå det här, men jag ska försöka förklara det så bra som möjligt. Det här utbuknaden ser ut som att det här handtaget på dörren som slagit i, alltså om man öppnar dörren till max och slår handtaget i väggen och skapar ett slitage. Det är så jag tolkar det. Jag tolkar det också som att någon har försökt laga det här slitaget då, som dörrhandtaget orsakat. Problemet är bara att när Ken öppnar den här dörren så nuddar inte handtaget vid den här punkten. Så den här skadan på väggen som någon försökt laga har orsakats av någonting annat. Mm. Ken mäter på väggen vart skadan är och går in i rum 349 och hittar samma punkt från andra sidan. Och ja, mycket riktigt, ett hål i väggen. Men som någon har täckt över med någonting som liknar tandkräm. Så det är tandkräm då som någon har letat i det här hålet för att det inte ska synas. Mm. Men han upptäcker det.
Så någon har smetat tandkräm på väggen för att dölja en skada på något sätt då?
Ja, precis. Och Ken skickar ju tekniska på det här. Och de skär ut tandkrämen, eller gräver ut tandkrämen, och de kör även laser genom det här hålet för att se. Och ja, det är en bana av en kula när de kör. Och den här kulan träffar sängen där Greg låg och kollade på Iron Man 2.
Men alltså nu måste ju jag invända en sak här.
Mm.
Man måste ju ha tittat på kroppen efter kulhål.
Ja.
Ja, vi kanske kommer till det. Men alltså, Jag tänker om han hade blivit skjuten, om han har träffats av skottet, så dels förklarar det ju inte alla konstiga skador han har invärtes, och dels så kan man ju inte ha missat det på en rättsmedicinsk undersökning, tänker jag. Men det kanske får sin förklaring sen då.
Ja, som du säger så kan man ju undra hur... De ställer ju Dr. Brown här mot väggen, som först inte var så där jätteförtjust i deras upptäckt.
Nej.
Man kan dessutom inte gräva upp kroppen, för kroppen är kremerad. Så de får kolla på fotografier. Men det togs ändå väldigt väl dokumenterade fotografier på kroppen och skadorna där inne. Och när Ken tittar på det här så ser han att, men herregud, den här i pungen där, ett skotthål.
Aj.
Rakt upp i hjärtat.
Okej, vänta nu. Han är skjuten från pungen och uppåt alltså.
Ja.
Wow.
Det...
Så för att det skulle ha kommit från rummet in till så måste han alltså legat med benen i riktning mot väggen till nästa rum, eller?
Ja, det är så. Aha,
nu är jag med. Nu är jag med.
Och det som har hänt när kulan har gått igenom pungen, det är att den har vikt sig en aning, så att det har inte varit synligt på det sättet att det är ett hål. Man mår inte så bra när man lyssnar på det här, det förstår jag. Men det här har ju helt, efter de har pratat med Dr. Brown och han själv inser att men herregud, det är ju det här som har hänt. Det förklarar ju allting. Det förklarar de här att det har blivit sår i tarmar och alla inre organ och hjärtat. Och det är väl att det inte förklarar det här brännmärket då på vänstra kinden. Men han säger till slut att ja, ni har rätt. Och han är väldigt orolig för vad media kommer tycka om hans miss här.
Det kan jag faktiskt förstå. Det påminner ju om ett brottsfall eller ett mord faktiskt i dina gamla hemtrakter nästintill, har jag för mig. Nu kommer inte jag ihåg exakt orten här, men det var i alla fall en kriminaltekniker som missade en stor blodpöl i en säng.
Ja.
Efter att den kväll, var det Stenungsund eller någonting?
Marinafallet.
Marina. Precis.
Ja.
Men det var väl hennes, ja just det, det var ju hennes kar var det väl som dömdes för det, ja. Sen var det inte det.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Lennes pojkvän, eller för detta var det kanske, jag minns inte, men det är ju också ett sånt där, det var alltså en rejäl blodfläck under, ja, bara under lakanen tar jag för mig, på en av madrasserna då, där hon förmodligen blivit dödad. Och där missade alltså kriminalteknikern första gången, och han var inte heller jätteglad över sig själv.
Nej.
Så jag kan ju förstå den där läkaren i det här fallet då. Det handlar ju om en yrkesstolthet någonstans också ju.
Ja.
Att han har ju inte gjort sin uppgift så bra som han borde. För det fanns alltså ingen kula, för man måste väl ha obducerat kroppen. Man hittade ingen kula under den obduktionen. Utan om man nu räknar med att det här var en skottskada, så har kulan tagit vägen.
Ja, det undrar jag med. Och det kan ju vara så att den har fastnat i kroppen, men att han inte har lyckats hitta den.
Nej, han verkar ju inte ha gjort en 100% undersökning, så det kan väl säkert vara så då.
Mm.
Och sen vet ju inte jag om det inte klassades som orsakat av någon annan, så kanske man, för jag tänker att de lämnade ändå ut kroppen till begravning och kremering.
Mm.
Så då uppenbarligen så har de ju inte tänkt att de skulle behöva gå tillbaka och titta på den. Då har man väl heller inte ansett att det var mord eller liknande då. Jag vet inte, det beror på vad de har för regler där om när man får lämna ut en kropp från rättsmedicin där ju. Ja, spännande i alla fall. Det där är ju en miss som inte får göras, tänker jag.
Och mer om det här fallet kommer vi få höra i nästa del av Greg Flanagan. Och
en dag kommer jag tillbaka i podden också.
Och du här, Dan?
Ja, nej, men, nu är jag här, jag har koll på vad ni gör.
Åh nej! Ja, men välkommen Dan.
Tack.
Jag kan förstå att du har kastat in här i ett fall som du inte har någon aning om vad som håller på att hända här. Men som sagt, i nästa del så ska du få lösningen. Och vi jobbar hårt här, jag och Tobias. Vi ses
Jag märker det.
I nästa avsnitt.